Jag vet hur det kommer att bli. Om jag inte klarar av det genom tv-skärmen, hur ska det då bli när man får allt kastat rakt i ansiktet, outspett? Ja, jag har problem, men vad ska man göra? Härom veckan höll jag och några andra på att testa några låtar i en replokal. Det var en låt som vi hade fått till ganska bra stämning på, men vi kom inte riktigt vidare. En i rummet, jag behöver inte säga vem, föreslog en ny ackordföljd som fortsättning. Och när jag hörde den vände det sig i magen direkt. Det var, om jag ska vara ärlig, det mest ohyggliga jag hade hört. Min reaktion låg liksom på det djuriska planet. Jag märkte hur mina armar blev lama. De bara hängde ur sina hålor, vägrade med en spela vidare. Och jag tänkte att, ja, de gör rätt i att vägra. För varför skulle de delta i ett sånt här övergrepp på musiken? Jag måste stå upp mot det här. Jag måste visa att här går gränsen. Det här som skapas nu behöver kväsas i sin linda. Det här är ingen fråga om tycke och smak hit och dit. Det här är en skymf mot allt som är gott och heligt, och jag kan under inga omständigheter förknippas med de här styggelserna. Tyvärr, men jag blir nog tvungen att säga upp bekantskapen med den här personen om den inte omgående drar tillbaka förslaget och ber om ursäkt för den skada den åsamkat mig och världsanden. Jag började stamma fram någonting, men halsen hade liksom snörpt ihop sig. Och min röst bar ändå inte över det här larmet som alstrades när den här personen upprepade det hemska på sin gitarr om och om igen. Då hörde jag en annan i rummet skratta till lite. Jag avvaktade spänt. För mig själv är det långt till skratt i sådana här situationer. Men jag har förstått att just ett skratt i musikaliska sammanhang kan signalera lite olika saker. Sällan skrattar man åt något man gillar. Däremot kan skrattet vara en finstämd signal som betyder: jag är generös här och ger dig möjligheten att låtsas som om det du nyss spelade var ett roligt skämt. Jag hoppas du tar den möjligheten, så kan vi alla sedan gå vidare. En mindre van musiker kanske hade tolkat skrattet som uppmuntran, men den här personen var rutinerad och hade stått i många en replokal och förstod vinkeln. Hen medgav att hen kanske hade gått lite för långt, tagit ut svängarna lite väl mycket. Jag kunde pusta ut och vi kunde fortsätta vara vänner. Jag heter Mattias Björkas och är musiker i gruppen Vasas Flora och Fauna. I mitt sommarprat ska jag prata om avsmak. Den känslan verkar styra både mitt liv och skapande. Vad är det frågan om? Avsmak sägs vara en grundläggande känsla, tillsammans med andra klassiker som rädsla, ilska och glädje. Den sägs ha varit evolutionärt viktig, då den gör att man automatiskt undviker att trycka i sig skämd mat och att man håller sig borta från ruttnande sår och fekalier. Den är förknippad med vissa förvridna ansiktsuttryck som enkelt går att känna igen i alla kulturer. Avsmak sägs också vara kopplat till ett undvikande beteende i största allmänhet, att man drar sig tillbaka istället för att bemöta. Det är inte en aggressiv känsla. Pulsen går inte upp utan ner. Vissa forskare har kopplat ihop avsmak med en konservativ hållning till världen i största allmänhet. Man öppnar inte upp sig mot sånt som är nytt och främmande utan sluter sig i sin egen grupp. Jag får upp bilden av de fabbo som står och blickar ut över Pride-paraden och känner avsmak inför alla sexuella avvikare. Å andra sidan undrar jag om inte de som är mera progressivt lagda skulle kunna vara drivna av avsmak på liknande sätt, bara att det som triggar avsmaken är något helt annat, låt säga en riktigt grisig skattesmitare. Hur som helst, jag tycker att mögel är äckligt, men inte vet jag om jag reagerar starkare på just skämd mat eller bakterieansamlingar eller avföring än genomsnittet. Ändå upplever jag det som att avsmak spelar en osynt stor roll i mitt liv, och jag har försökt förstå vad det beror på. Kanske är det inövat. Under en stor del av mitt liv har jag dresserat mig själv i att lyssna på musik och titta på ord och sen noggrant känna efter vad som är bra, vilka ord och vilka toner som sätter en i rätt stämning. Jag har också intalat mig själv att just det här eviga kännande är viktigt. Det är avgörande för om det blir bra eller inte. Och i förlängningen huruvida det man gör lyssnas på av någon överhuvudtaget. Det i sin tur avgör om man kan fortsätta jobba med musik eller om man måste dö i vanheder och undernäring. Jag tror att jag gradvis under åren kan ha råkat göra mig hyperkänslig på så sätt att det har blivit svårt att koppla bort den här funktionen när det verkligen skulle behövas. Musik har blivit ett känsligt ämne. Jag är lätträtlig och tunnhudad kring just musik. Det finns vissa låtar som jag har gjort som jag aldrig mer vill spela på grund av att de innehåller ett motbjudande ord. När jag tänker på det här ordet sköljer en våg av äckel och skam genom min lekamen. Hur kunde jag vara så oaktsam? Det gäller till exempel låten Lassi där ordet Sven förekommer. Inte namnet Sven. Det hade säkert varit helt okej, beroende lite på sammanhanget. Men i ett slarvigt ögonblick råkar jag använda ordet Sven som är ogift, bara för att det passar bättre in musikaliskt än unkal. Vad är det för ord, Sven? Senast använt typ 1766. Jag tycker det var en fin låt, men nu är den tyvärr helt förstörd, obrukbar för all framtid. Han som har producerat våra skivor brukar oftast bli vansinnig på mig om jag sitter och våndas över någon detalj som ingen annan hör. Ändå skulle jag inte beskriva mig själv som perfektionist. Jag har inga problem med fel och sånt som inte är perfekt i största allmänhet. Men vad ska man göra med sånt som framkallar direkt avsmak? Ska man bara låta det vara? Vad händer om jag ignorerar avsmaken jag känner? Skulle inte det vara att underminera min förmåga att höra skillnad? Så att jag snart inte skulle kunna lita på mitt omdöme alls. Svaret på den här frågan har varit givet. Jag har surrat mig fast vid min avsmak. Det är själva masten på den här gistna skutan. Min dotter följer Melodifestivalen här i Sverige. Hela spektaklet, från tjuvtittar, kvaltävlingar, hellomello till andra chanser och efterfester. Allt det här upptar numera en stor del av kalenderåret. Det mello-industriella komplexet har satt klorna i våra barn och jag har sorgset accepterat det, som så mycket annat man är tvungen att acceptera när man bor i Sverige. Som att hälsa med kramar, det parasitiska skolsystemet och ordet chilla. Men jag är ingen auktoritär 50-talsfader som med grova händer försöker hålla sina barn borta från fel sorts kultur. Det vore mig helt främmande. Så när hon meddelar att hon ska ordna mellokväll med en kompis så får jag fram något som säkert kan tolkas som ett leende och säger, det är bra, gör det. Själv stänger jag in mig i sovrummet och spelar schack på telefonen. Det var någonting jag började med för att jag ville tänka på något annat än pandemin då den rasade som värst. Under ett parti kan jag glömma allt det förhatliga i den yttre världen, till exempel Måns Zelmerlöws uppsyn. Problemet är bara att när jag förlorar ett parti och kommer ut i den yttre världen igen, till vardagsrummet, är jag vresigare än när jag gick in. Melodifestivalen dånar från tvn. Jag ser folk dansa spastiska danser och le något så förbannat. Dottern tjatar om att jag ska ladda ner någon app. Det känns som att majoritetssamhälle, alla hälsosamma kärnfamiljer med sin samlade kraft uppmanar mig till att slappna av, inte ta mig själv på så stort allvar, chilla. Det slår verkligen slint i mig då. Jag försöker att inte visa något utåt, men jag känner mig som ett skabbangripet vilddjur som förirrat sig in i en byggnad och som man nu trängt in i ett hörn. Några dagar senare får jag veta att Ödet, min dotters mamma, har arrangerat så att jag och dottern kan få gå helt gratis på mellofinalen. Otroligt. Självklart ger en pappa sin dotter en sån upplevelse. En pappa vid sunda vätskor låter sina egna eventuella smakpreferenser stå tillbaka i ett sånt läge. Jag säger, nu du Laura, nu ska pappa ta med dig till nationalarenan i Solna, den som tidigare hette Friends och som numera heter Strawberry. Nu ska du och jag ha en fantastisk kväll ihop. så förstår jag ju att man borde ha sagt. Men det säger jag inte. För vad ska jag dit och göra? Helt omöjligt. Sitt där och se sur ut. Det har hänt så många gånger förr att man har hamnat i sammanhang där man sitter som ett åskmoln i flera timmar. Jag vet hur det kommer att bli. Om jag inte klarar av det genom tv-skärmen, hur ska det då bli när man får allt kastat rakt i ansiktet, outspett? Ja, jag har problem, men vad ska man göra? Innan jag hinner utveckla det här resonemanget för dottern säger Miriam, min flickvän, att hon gärna tar med Laura på finalen. Miriam är sannoliken inte största mellofannet, men hon blir inte hispig på samma sätt. Så den här gången förbarmar hon sig över mig. Och jag får efter lite våndo fram ett skamset och ynkligt tack. Jag tycker mig minnas en tid när det var underförstått att Svenska Melodifestivalen, det var inte något att bry sig om. Det kunde man känna avsmak inför utan problem. Man kunde trolla bort Melodifestivalen bara genom att säga att det där är mainstream och det är inte något man själv håller på med. Det känns som att det här var väldigt länge sedan. Om jag ska försöka minnas hur det var, så tror jag att det var så att man föreställde sig att det fanns riktig musik och så fanns det oriktig musik. Det riktiga i riktig musik var delvis att den inte var uppenbart kommersiell eller ens professionell. Det var lite fult att vara bra på sporten musik, så att säga. Det fanns också många som tyckte att riktig musik spelades på riktiga instrument byggda i reddigt trä och metall. De kunde nog få vara elektriska, men inte elektroniska. Då var det fusk på något oklart sätt. Dessutom förstod man instinktivt att den riktiga musiken talade om allvarliga saker. Den var inte ytlig. Inget av det här reflekterar man över särskilt djupt. Det bara var så. Det var också så det skrevs om musik. Inte så att det rådde enighet kring exakt vad som var bra musik och inte. Men det fanns sånt som musikintresserade enades om att man inte behövde ta på allvar. Jag kommer ihåg att Radio Extrem under den tid hade ett program på förmiddagarna som man kunde skriva in och önska låta till. Jag skrev många mejl dit och engagerade mig i programmet och vad som spelades där. Det hände ganska ofta att jag blev irriterad på andra människors musikval. En gång hade någon önskat den svenska Eurodance-gruppen Da Bass låt Alive. Jag tände till på det här önskemålet. Det var i mitt tycke helt orimligt, debilt. Det ska sägas att när jag lyssnar på den nu idag förstår jag inte riktigt vad jag tyckte var så exceptionellt fruktansvärt med just den låten. Hur som helst skrev jag in och önskade en låt av det brittiska 70-talspunkbandet Buzzcocks och bifogade förstås någon spydig kommentar om det föregående låtvalet. Riktigt osympatiskt, men ändå rimligt utifrån det klimat som jag uppfattade att rådde. Den som hade mejlat in det ursprungliga önskemålet återkom och sa att jag borde spärras in på mentalsjukhus. Men det gjorde ingenting för jag visste ju att jag var rätt ute. Alla som var intresserade av musik förstod att Buzzcocks på något självklart sätt var mer värda än Da Bass. De var autentiska. De hade bestått genom decennierna. De hade skrivit in sig i historien genom att utmana machoidealen inom punken med sina ömtåliga låtar om kärleksbekymmer. Da Bass däremot var inte värda en endaste rad musikjournalistik, utan de kunde man håna fritt. Det här var alltså länge sedan. Nu är det helt andra tongångar. Inte kanske så att just Da Bass numera skrivs om som legender, men den som säger att någonting inte är riktig musik blir snabbt avbruten. Inte riktig musik, till skillnad från vadå? Rock'n'roll. Jo, faffa, lägg dig här på bädden nu så ska vi hämta en filt och lite Imovane åt dig. Mitt namn är Mattias Björkas och du lyssnar på mitt sommarprat. Idag är det helt självklart att det skrivs långa, hyllande essäer även om den mest industriframställda kommersiella popmusiken, så länge den är framgångsrik. Megastora artister ses nästan som automatiskt konstnärligt intressanta vad de än företar sig. Det ses som lite suspekt om man säger att man inte är så intresserad av till exempel Taylor Swift. Det är en stark antydan om att man har manschauvinistiska böjelser, Man är lite ofräsch helt enkelt. Jag tycker det här är lite bekymmersamt. Absolut inte för att jag förespråkar någon slags återgång till en gammal ordning där det var olika sorters skitiga karamegitarrer som gjorde ordentliga rockalbum som stod för den riktiga musiken. Om man vill tillbaks dit har man helt klart gett upp med livet. Det är uppenbart att det under de senaste årtiondena har skett en nödvändig uppvärdering av musik som tidigare av olika anledningar inte fått det erkännande den har förtjänat. Vad som stör mig och fyller mig med ett visst mått av avsmak är den numera vanliga, nästan reflexmässiga underkastelsen inför kommersiell framgång. Den aktör inom musiken som kan spela spelet i fullo med alla dess knep och tricks verkar automatiskt förtjäna vördnad och respekt. I Sverige pratar man om det så kallade svenska musikexportundret tills man får hål i huvud. Man ska knäböja för vältrimmade låtskrivarfabriker som Max Martins och avtvingas ett medgivande om att oberoende om man gillar själva musiken eller inte så är det nog ett smart och effektivt hantverk. Svenska låtskrivare har stora framgångar på Billboard-listorna och 340 miljoner amerikaner kan ju inte ha fel. De som gör den här musiken har alla pengar, men nu ska de ha respekten också. Varifrån kommer de här idéerna? De har knappast ramlat ner från himlen. De här tankarna om att framgång är intressant i sig. Jag tror inte heller att det enbart är en reaktion på hur det var tidigare, när bara en viss musik var på riktigt. En marxist skulle säga att de rådande idéerna i varje epok speglar de ekonomiska förhållandena och de styrande klassernas idéer. Kan det vara så torftigt att den tilltagande ekonomiska maktkoncentrationen hos de stora tech- och musikbolagen påverkar även hur det skrivs och tänks om konst och musik? Själv märker jag att jag sympatiserar med sådana som gör bra konst men som av olika anledningar inte förmår, vill eller orkar spela hela spelet. Det tänder fel på någon cylinder, det hostar och hoppar, kanske skär sig totalt mellan varven. Här är ett exempel på ett band som helt misslyckades med en av hörnpelarna inom den moderna nöjesindustrin, att spela live. Levy and the Leavings spelar live en gång på någon liten festival under ett annat namn. Avsmak är lättare att hantera hos andra. Det är inte svårt att se när andra börjar skärpa till sig och sluta låta känslan av avsmak styra. Min dotter kan vrida sig i plågor inför ett klädesplagg som har fallit i onåd, men som ändå behöver bäras då allt annat är i tvätten. Då plötsligt blir den nyktra rösten som säger att visst är det bra med personlig smak, ett sinne för stil, men inte kan man bli sent i skolan bara för att man är missnöjd med sin outfit. Så nu får du helt enkelt stå ut med de här paltorna idag. Jag har inte heller problem med att någon annan uttrycker avsmak för musik som jag har gjort. Då känner jag mig balanserad och mild. Okej, du säger att melodin är vämjelig och jag hör att du är väldigt upprörd. Du ska veta att det är okej att känna så. Jag ska se om jag kan ändra några toner för att göra det mer lättsmält för dig. Men jag kan inte lova något. Det är lättare när man själv inte är den grinigaste typen i rummet. När det finns någon annan med ännu starkare avsmakskänslor och ännu värre humörproblem. Någon som under en föreläsning på en fortbildningsdag kanske suckar högt så att hela personalgruppen hör. Då har jag märkt att det plötsligt blir enklare för mig att andas. Man släpper ner axlarna, kostar på sig ett leende. Man känner en djup tacksamhet gentemot den här personen. Det är en Jesuslik figur som bär ens egna avsmak inför den här tillitsövningen eller vad det nu kan vara. Så att man själv får känna sig flexibel och tolerant. Genom den här obstinata personens tvångsmässiga handlande har jag fått handlingsfrihet. Jag kan delta i den här övningen. Den kommer inte alls att förgöra hela min personlighet. Det är okej att vara lite lössläppt ibland. Så fall bakåt i mina armar, kära kollega. Jag står här bakom och tar emot, plötsligt glad som en säl. Då måste man fråga sig om lösningen för mig är att ständigt omge mig med drastiska personer. Sådana som stormar ut ur rummet vid minsta upplevda oförrätt. En bekant till mig sa att han avskydde när personen beställde in mat på krogen. Han vill dricka öl, fokusera på det. och så måste han sitta och titta på när någon äter plankstek. Och då är hans kväll mer eller mindre förstörd. Den sortens orimliga krav på sin omgivning har onekligen någon sorts lugnande effekt på mitt psyke. På tal om alkohol så har det inte gått mig förbi att just känsligheten för avsmak minskar när man har ett par enheter under västen. Det här visar även forskningen, som förvisso mest handlar om avsmak inför smittoämnen. Men jag tycker att det håller streck även när det gäller musik. Vad som helst för shit kan låta helt okej, och normal bra musik låter som om den spelades på harpa av himlens änglar. Även människors tvivelaktiga beteende väcker mindre avsmak med lite alkohol i blodet. Jag är människa, inget mänskligt är mig främmande. Du som jag i nyktert tillstånd upplevde lite motbjudande, du är egentligen en hyvens typ. Kanske det är så att ett ökat alkoholintag är en annan lösning på den här problematiken. En ambulans rycker ut för att hämta en man som har drabbats av en hjärtattack. Ambulansskötarna bär ner mannen på en bår och ska precis lyfta in honom i ambulansen när han börjar protestera. Han har fått syn på filten som skötarna har lagt över honom. Och nu vägrar han att låta sig köras till sjukhuset eftersom filten är för ful. Han känner avsmak inför den. Istället insisterar han på att ambulanspersonalen ska hämta hans egen filt som finns uppe i lägenheten. Det här är en historia som berättas om den franske artisten Serge Gainsbourg. Hans egen filt var exklusiv av märket Hermé. Jag har ingen aning om den här historien är sann, men jag tänker att den bygger på föreställningen om den stora esteten som är av den bestämda åsikten att fulhet är värre än döden. Man kan tycka att det handlar om integritet, men handlar den inte också om en vuxen baby? Ingen vill väl egentligen vara så fåfäng att man tycker att det är livsviktigt att synas med rätt filt. Om jag funderar på vilken typ av person jag sist och slutligen vill vara när jag träffar Sankte Per, kanske jag tänker på något i stil med att jag vill vara sann mot den roll jag råkat få här i världen. Att jag vill vara en bra far och sambo, kanske en god medborgare som arbetar för frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och sånt. I andra hand kanske jag tänker att jag ska vara sann mot min natur. Det här med natur är mer dunkelt, men man tänker sig väl en kärna innanför alla lager av tvingande sociala normer och att man på något sätt måste vara snäll mot den kärnan, såvida den inte är helt rutten. Man ska vara autentisk, sig själv. Det finns såna som hävdar att de här två olika sätten att se på vem man är och vem man vill vara håller på att konkurreras ut av ett tredje sätt. I den svenska podcasten Stormens utveckling, som jag lyssnar mycket på, har de flera gånger pratat om den tyska filosofiprofessorn och YouTube-kändisen Hans-Georg Möller. Han menar att den tekniska och ekonomiska utvecklingen har gjort att allt fler människor bygger upp sin självbild och sina liv via profiler. Han använder det lite ograciösa begreppet profilicitet för det här tillståndet. Förr var det här med att tänka på sin profil något som bara kändisar höll på med, de få som nu fanns. Det var filmskådespelare som behövde oroa sig för hur de uppfattades av den anonyma massa som såg filmerna på biograferna. Men numera behöver en stor del av befolkningen hålla på att vårda sina olika profiler i tid och otid. Ett sommarprat kan såklart ses som en del av ett profilbygge. Men också när man söker jobb, när man interagerar på sociala medier eller när man ska hyra en lägenhet måste man tänka på sin profil och hur den uppfattas av en okänd tredje person, för man blir bedömd utifrån den. Att vårda sin profil, att vara lojal mot den snarare än mot sin samhällsroll eller sitt verkliga jag, det är helt enkelt ett sätt att fungera i dagens värld. Det här låter obehagligt och stötande i mina öron. Att låta sitt handlande styras av hur man tror ens liv ser ut för en diffus allmänhet som kikar in via olika tekniska plattformar, det är inte något jag vill skriva under på. Att ständigt polera sin profil, det är väl inte det man vill göra med sin korta tid här på jorden. Men om den här profilen nu är så viktig, så kanske det inte är så konstigt att man känner rädsla och avsmak för sånt som man upplever att skulle kunna befläcka den. Man undviker sånt som ens profil inte gillar, och Gud vet vad ens riktiga jag går miste om då. Jag kommer ihåg när jag nyss hade flyttat till Stockholm för 12 år sedan. Av en slump bodde jag vid Mariatorget på Södermalm. Jag upplevde att alla såg så rika och karriärsduktiga ut. Där fanns mycket kulturkändisar, man såg oruppkliva omkring. Och jag upplevde att det dracks smoothies överallt. Det var något med det där ordet smoothie som jag störde mig på. Det var en dryck som liksom skröt om sig själv redan i namnet. Jag var definitivt inte en sån som drack smoothies. Det passade inte min profil. Men en dag satt jag ensam på kaféet som hör till Benny Anderssons hotell Rival. Jag kommer inte helt ihåg varför jag kände mig nedstämd, antagligen för att jag inte hade fått gjort det jag hade velat göra under dagen. Jag såg att det serverades smoothies och de var jävligt dyra. Och då fick jag känslan av att jag behövde straffa mig själv lite, att jag skulle göra det genom att köpa något onödigt, en jolmigt söt dryck som skulle få det att svida i plånboken. Kanske var jag också lite nyfiken på vad det var som var så himla speciellt med den här drycken. Jag steg fram och beställde en mango-smoothie och satte mig med den vid bordet. Arg. Men när jag smakade på den så var det någonting som brast i mig. Istället för bestraffning möttes jag av den milda smaken av barmhärtighet. Jag fick en glimt av en värld utan avsmak, utan avundsjuka och irritation. Jag hade inte alls smakat på yoghurt blandat med frukt. Jag hade smakat på godheten själv. Jag heter Mattias Björkas och vill tacka för att du har lyssnat på mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var Mattias Björkas, som är musiker i bandet Vasas Flora och Fauna. Redaktör Tommy Wallin. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.